God morgon allihopa. Låt oss be till Gud innan vi öppnar Guds ord. Herre, tack för den här dagen. Tack för din frälsning. Tack för din godhet. Tack för din helige ande. Tack för korset. Tack att vi har vunnit seger i dig. När du har visat svaghet så kan vi visa svaghet. Och att det är genom det, Herre, som du vinner en fullkomlig seger i våra liv, i den här världen. Och att vi också får visa för varandra och för världen att du är Herre, att du är uppstånden, att du är kung. I Jesu namn. Amen. Dagens text för den som följer... låt mig först introducera mig. Jag heter Jakob Rudenstrand, medlem här i församlingen. Sitter i församlingsledningen, även med i det som brukar kallas teologi- och lärjungaskapsrådet. Och jag har fått förmånen att predika idag. Och för den som följer kyrkårets texter så är det är fastan nu. Och dagens tema är den kämpande tron. Jag tror att vi kommer få upp en bild på bibeltexten. Och den text som man ska vanligtvis läsa då är ju från första Mosebok 32, vers 22-31. Så vad passar bättre än en Jakob få predika om Jakob? Vi tyckte att det var ganska så passande. Men så får ni ju avgöra sen om det finns några mer överlappande likheter mellan mig och Bibelns Jakob. Bara lite grann om mig själv. Jag nämnde att jag sitter i församlingsledningen här, men, och med den församlingen såklart. Till vardags jobbar jag för något som heter Svenska Evangeliska Alliansen. Där vi fungerar som en sorts tankesmedja eller en opinionsbildarorganisation för kristen tro i världens kanske mest sekulära land. Vi brukar beskriva vårt arbete genom 3 R. Att vi är en röst i det offentliga rummet. Att vi bygger relationer mellan kristna inom kristenheten. Men också att vi tar fram resurser kring viktiga strategiska, men också stora, viktiga frågor som möter kristenheten i dagens samhälle. Så, innan jag ska läsa texten ska jag bara säga så här att för 80 år sedan, den här veckan, så sände BBC i England, brittiska radion, en fjärde och sista delen i det som var C.S. Lewis radioföljetong. Det som senare blev boken Kan man vara kristen? Under andra världskriget så var det mest kända rösten, ni kan ta nästa bild, yes. Winston Churchill. Alla britter lyssnar på Winston Churchill, liksom kände igen hans röst. Men den näst mest igenkända rösten i Storbritannien under andra världskriget var den här Oxford-professorn C.S. Lewis. Och i den här sändningen som gick ut den 22 februari 1944, alltså 80 år sedan för den här veckan, så sa han bland annat de här orden: om kristendomen inte är annat än fler goda råd, har kristendomen ingen betydelse. Världen har inte lidit brist på några goda råd de senaste 4000 åren. Fler goda råd gör varken till eller från. Om kristendomen inte är annat än fler goda råd, har kristendomen ingen betydelse. Världen har inte lidit brist på goda råd de senaste 4000 åren. Fler goda råd gör varken till eller från. Samtidigt kan man ju också märka att det här är den uppfattningen som man oftast tänker kring kristen tro i dagens samhälle. Att man reducerar goda nyheter, som för det är det här, till bara goda råd. I ett allt mer mångkulturellt och pluralistiskt samhälle så ser vi tolerans och öppenhet och att inte vara exklusiv i sina anspråk som mer eller mindre honnörsord. Och vi uppfattar mer eller mindre, i alla fall i den större kulturen, kristendomen som en sorts villkorad relation. Alltså vi sätter relation till Gud som en sorts tillägg eller ett bihang. Eller att man går till McDonald's och köper den här, liksom får frågan om man vill köpa den här extra dipsåsen. Ja, men den här dipsåsen kanske smakar bra då och då, men det är bara ett tillägg till den verkliga milen. Men kristendomen är mycket mer än så. Det är inte ett tillägg, utan det är en allomfattande livet, allomfattande kallelse. Men det är det som Jakob i vår berättelse som vi möter honom just nu uppfattar i kristendomen, eller Guds relationen till Israel, till Abrahams och Isaks Gud. Han uppfattar det som ett tillägg, en villkorad eller en transaktionell relation. Så vi möter honom nu i slutet av hans liv, eller slutet av hans berättelse, i första Mosebok 32:22. Så vi läser: Jakob steg upp samma natt och tog med sina hustrur och sina båda slavinnor och sina 11 söner och gick över Jaboks vadställe. Han tog dem och förde dem över bäckravinen tillsammans med allt han ägde, och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända till gryningen kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han på honom på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sa det: släpp mig, för gryningen är här. Men Jakob svarade: jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Då sa han till honom: vad är ditt namn? Han svarade: Jakob. Han sa: du ska inte längre heta Jakob utan Israel, för du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och Jakob frågade honom: låt mig veta ditt namn. Han svarade: varför frågar du efter mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel, för han tänkte: jag har sett Gud ansikte mot ansikte och ändå har mitt liv skonats. När han kommit förbi Penuel såg han solen gå upp och haltade på höften. Jag brukar se på Simpsons. Brukar andra se på Simpsons här? Ja, vad bra. Liksom. Vi kan ha en liten speciell förbundsstund för oss efteråt. Men i ett avsnitt så är pappa Homer, så har han precis läst ut hela Bibeln. Imponerande bedrift. Och så stänger han ihop och säger: ja, men de här människorna, alla här i den här boken is a mess. Everyone in this book is a mess, except this one guy. Alla i den här boken, de är vrak. Förutom den här killen. Alla i den här boken är misslyckade, är syndare. Och så är det ju, i synnerhet när vi tittar på första Mosebok. Det är inga hjältar som vi möter där. Det är vrak, misslyckade människor, bristfälliga människor som dig och mig. Och det skiljer sig väldigt mycket från andra texter i den här kulturen, där man beskrev hjältar, kungar och människor som blev nästan som gudar. Men här är, i synnerhet första Mosebok, här är sekvensen, riktningen är helt motsatta. Vi börjar i den perfekta relationen med Gud i en slussgård. Men så faller vi och går långt, långt, långt ifrån Gud. Och om man zoomar in på Jakobs egen släkt, så är det fullt av människor som är misslyckade. Som ljuger. Om man tittar på Jakobs liv, så är hans liv en enda stor lögn. Och det är samma sak hos hans farfar Abraham, om man tittar på hur han relaterar till sin fru Sara. Han ljuger för farao att hon är hans fru. Han säger att hon är hans syster. Han gör samma sak mot kungen i Gerar, Abimelech. Samma sak upprepas i Isaks liv. Han säger att Rebecka är min syster till samma kung i Gerar, Abimelech. Liksom, vad är det för familj som vi har att göra med här? Och så kommer vi till Jakob. Hans liv är ganska så krångligt, om man nu får säga det själv. Och samtidigt, inte förra bilden fortfarande, samtidigt så har Gud gett den här familjen ett fantastiskt löfte: i er familj ska jag välsigna hela jorden, i er familj ska hela världen bli räddad. Men Gud gör på sitt sätt. För tvärt emot den dåtida kulturen, som handlar om att den äldsta sonen ska få välsignelsen, ska få arvedelen, ska föra släkten vidare, så är det som att Gud spelar på sin egen planhalva, eller liksom enligt sina egna regler. Det gör han i Abrahams liv. Det är inte Ismael, den förstfödde, som får löftet att vara liksom räddningspatrullen eller liksom räddningssläktet. Det är Isak. Det är inte heller Esau som är den förstfödda,
till Isak. Utan Rebecka och Jakob får en profetisk budskap om att det är en yngre eller den äldre ska tjäna den yngre. Så Gud, trots att människor i den här släkten försöker på sitt eget sätt, försöker på sin egen egna metoder och försöker manipulera, försöker lura, försöker trixa, så gör Gud, så kastar Gud det här om ändan. Han gör det på sitt sätt. Och Isak kan man ju också tänka sig, fråga sig, när han lägger all sin uppmärksamhet på Esau, så är det som att han struntar också i det som Gud har sagt. Men jag vill att släktet ska gå vidare genom Jakob. Men Isak favoriserar Esau. Och detta blir ju liksom extremt krångligt i hela den här familjen. För här har Gud sagt, gett ett löfte, liksom, sänt om ett profetiskt budskap. Det läser man när man läser om när Jakob och Esau föds. Att det blir en väldigt, väldigt märklig situation i hela den här familjen. Och det blir tvister, man ljuger för varandra och allt möjligt. Och nu kommer vi till just situationen när Jakob försöker ta kontroll över sitt liv. Han vet om på något sätt att det är jag som ska vara den som för släktet vidare. Han lyckas manipulera till sig och trixa till sig förstfödslorätten från Esau. Han ger honom en skål linsoppa. Eller han säljer en sorts en soppa linsoppa till Esau. Och Esau behandlar sin förstfödslorätt som att det är ingenting värt. Jag är extremt hungrig. Jag dör. Och då ger Esau Jakob sin förstfödslorätt och säger, nej men du får den. Och så går det ett par år. Utfallat, man vet ju aldrig. Och den här välsignelsen som Jakob senare tänker, ja men det här ska jag få från Isak, den blandar sig Rebecka in i. Det är Rebeckas idé när Isak plötsligt blir gammal och säger, ja, det är dags för mig att föra vidare välsignelsen, det är dags för mig att föra vidare ledarskapet för släkten, för klanen till dig Esau. Och då ber han Esau att gå ut och jaga och tillreda den måltid som Isak älskar. Och då är Rebecka som kommer på idén, men vi klär ut dig Jakob till Esau. Vi ger dig hans kläder, sätter på lite luna, lite hud, liksom extra hud på armarna för att han var ganska så len. Och detta är extremt sorgligt. För när man tänker tillbaka på hur Isak och Rebecka möttes, det är som en fantastisk romantisk film. När Abraham sänder sin tjänare till sitt hemland för att hämta en fru åt Isak där, så möter man Rebecka och hon är en fantastisk kvinna. Trostark. Fantastisk karaktär när det gäller att betjäna andra också. Och det är liksom men så blir det den här sorgliga utvecklingen där alla konspirerar mot varandra i den här familjen. Och det sorgliga är också att man när Rebecka säger till Jakob, låt för att han vet att han kan bli förbannad av sin far om pappan kommer på att det egentligen är Jakob som försöker lura Isak på välsignelsen, så säger Rebecka, låt förbannelsen drabba mig. Och av alla matriarker i första Mosebok så möter man aldrig Rebecka igen. Man möter henne aldrig innan, bara försvinner efter den här berättelsen. Och upptäcker Esau att det är Jakob som har lurat honom på välsignelsen, lurat honom på det här förstfödslorätten och välsignelsen att föra vidare familjens namn. Och då säger Esau, heter han inte Jakob, som ju, det betyder ju bedragare. betyder hälgripare, men betyder också den som fäller ben, eller den som gör fälleben, eller den som bedrar. Det är ganska trevligt namn, eller hur? Mm. Så Esau fylls av hat och säger att han ska döda Jakob när Isabel har dött. Och så flyr Jakob. Och så har han den här fantastiska drömmen i Betel. Det Gud säger att jag ska välsigna dig. Jag är med dig. Jag ska bevara dig. Men vad är det då Jakob gör på det här fantastiska löftet? Han säger, om Gud är med mig och bevara mig på denna resa som jag gör och ge mig bröd att äta och kläder att ta på mig, och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då ska Herren vara mitt hus, min Gud. Alltså helt emotsatt till det som Gud har sagt. Gud har ju sagt, jag ska vara med dig, jag ska välsigna dig, jag ska bevara dig. Och då säger Jakob, tack Herren. Nej, han gör inte så, utan han säger, om Gud gör si och så och så, så då ska Gud vara min Gud. Alltså han villkorar relationen med Gud. Han försöker reducera relationen till en transaktionell affär. Alltså ett avtal med Gud. Så att han försöker hela tiden hålla Gud på distans. Gud söker relation, Gud söker kontakt, Gud vill välsigna. Men Jakob håller Gud kalla handen, säger han, ja, men om Gud, du gör så här för mig, då gör jag så här för dig. If you scratch my back, I scratch your back. Är inte så också vi brukar göra när vi relaterar till Gud? Om Gud, om du välsignar mig, så ska jag göra så här för dig. Om du besvarar den här bönen, då ska jag göra det här för dig. Man kan ju tänka sig att Jakob borde ha haft en annan respons på den här fantastiska drömmen. Så når han Laban. Och det är som under den här tiden hos Laban, så är det ett antal spegelbilder som han möter av sig själv. Bedragaren blir bedragen av sin morbror, av en annan bedragare. Han har ju lurat sin äldre bror på förstfödslorätten. Han själv blir lurad på den yngre systern. Han luras att gifta sig med den yngre systern, eller den äldre systern, för att det är för hennes förstfödslorätt. Han älskade ju Rakel som var den yngre systern. Och han kommer från en konflikt i sin familj, och han möter en konflikt i sin egen familj. Rakel och Lia, hans två hustrur, kivas och bråkar med varandra utifrån vem Gud välsignar, utifrån mängden söner som de får. Så det är, han möter, ungefär som att han möter sig själv under den här tiden. Och så kommer vi slutligen till kapitel 32. Det är natt i Jakobs liv. Det är ungefär som att han kommer till slutet av sig själv. Och han har lämnat Laban. Han är på väg till sitt hemland igen. Han är förberedd att möta den person som har orsakat så mycket problem i hela sitt liv. Den person som han har kämpat med hela sitt liv. Ända från innan han ens föddes. Men ni läser ju att de bråkade så mycket inne i Rebekkas moderliv. Och han till och med grep tag i Esaus häl när Esau föddes. Och han har bråkat så mycket med den här personen. Han är beredd på att möta den här personen som har orsakat så mycket problem, så mycket utmaningar, så mycket krångel i hans liv. Och han har hört att Esau kommer mot honom med 400 man. Det är som en liten armé. Och han har delat upp sin familj i två grupper. Den ena gruppen till en plats, den andra gruppen till en annan plats. För han tänker att om Esau dödar den andra gruppen, då överlever den andra. Och han stannar ensam kvar. För han tänker att om Esau kommer att ta mig, då dör jag. Eller så kämpar jag mot honom och vinner över honom. Hur som helst så vinner de, såklart överlever de andra i min familj. Och så för att extra försäkra sig om, så har han sänt ett antal vågor av rikedomar, av gåvor till Esau. Och sagt till sina tjänare att uttrycka vördnad inför Esau. Men så händer det. Det kommer en man bakom honom. Han ser inte vem det är. Mannen griper tag i honom och börjar brottas med honom. Han tänker, vem är det här? Är det Esau? Nej, det är inte Esau. Den är en okänd person som kämpar mot honom. Och när vi läser i texten så säger det här mannen plötsligt, eller så börjar grynen att komma. De här två personerna, Jakob och den här mystiska mannen, det är som att de matchar i styrka. Men så plötsligt så rör den här mannen vid höften. Eller, ja, typ här. Det står inte att han slår. Det står inte att han sparkar honom. Det står inte att han tog en sten. Det står i grundtexten i hebreiskan att han rörde vid höften. Det är som att den här mannen plötsligt får superkrafter. Det är någonting otroligt konstigt med den här mannen som han kämpas med. Mannen säger, det är gryning. Det börjar, gryningen kommer. Släpp mig. Och Jakob verkar nästan inse att det här är inte en man. En jordisk man. Det här är en ängel eller till och med Gud själv. Och Jakob gör det enda han kan. Han griper tag i honom och säger, jag släpper dig inte om du inte vill signa mig. Föreställ er här nu att Jakob som i sin dröm har haft Gud på distans. Han är liksom, man vill ha en affärsuppgörelse med Gud. Han liksom har ljugit för sin pappa om att Gud har hjälpt honom i att laga till den här rätten för honom. Han har haft Gud på, liksom gett Gud kalla handen, men plötsligt så griper han tag i Gud. Han vill ha Gud. Han vill ha hans välsignelse. Och då säger mannen till honom, vad är ditt namn? Han svarade Jakob. Föreställ er här också. Det är samma mörka situation som när hans pappa som var blind frågade honom, vem är du? Och Isak i mörkret i sitt liv får höra, det är Esau. Men nu säger Jakob, nej, det är jag, Jakob. Det är bedragaren. Han är fullständigt transparent. Han ljuger inte längre. Han är öppen om vem han är. Och då tänker Gud, äntligen har jag fått dig till den här platsen som jag ville ha dig. Du ska inte längre heta Jakob utan Israel. För du har kämpat med Gud och med människor och har segrat. Många gånger så tänker vi att när vi brottas med Gud, när vi ser att vi brottas med Gud, så är det som att vi riggar situationen. Att vi säger, nej men jag har svårt med den här texten i Bibeln och då bryr jag mig inte om den. Men då är det som att vi sätter villkor på Gud. Men vi låter honom aldrig sätta villkor på oss. Aldrig vara matchande med oss. Vi försöker hela tiden skapa en Gud till vår egen avbild. För när vi möter den verkliga guden, då är det som att vi går ur led. Eller då vacklar vi till. Och det är så intressant att när Gud säger till Jakob, du har vunnit seger. Men av allt att döma så har ju Jakob förlorat. Han har ju liksom blivit oskadliggörd. Så om det här hade varit en vilken fiende som helst, så skulle den här fienden kunna ha dödat Jakob, kunna ha besegrat honom. För nu liksom han haltade, han kunde inte längre ta sats, kunde inte längre brottas med honom. Men Gud, så är det helt, annorlunda för Gud. Det är genom svaghet som vi vinner. En bra bild. Och många gånger så är det oftast i våra svagheter, i brister, som Gud kan forma oss. Som Gud kan få sin vilja genom oss. Det är inte genom vår styrka, genom vår duktighet. Att vi är stolta i oss själva, utan det är genom att vi är beroende av honom. Ibland när jag brukar skriva kyrka på text brukar det bli krycka på grund av autocorrect. Men på många sätt är det lite grann det, för vi är alla bristfälliga människor. Vi är alla människor som behöver, som är beroende av ett extra stöd. Och det är något vackert i det. En bra bild är från, jag läste om det här för ett tag sedan, från den japanska konstformen kintsugi. Hur många har varit i Japan eller känner till den här konstformen? Den konstform som är från 1500-talet i Japan. Och det man gjorde så här, om ett tekopp eller tekärl gick sönder, så slängde man inte bort det. Utan man lagar det med lack och så för över guld på det. Man gör det ännu mer förädlat, man gör det ännu mer värdefullt. Man gör det ännu mer fint och ännu mer dyrbart. Och det är så Gud gör med oss, tror jag. När vi är skadade, när vi är bristfälliga, när vi går sönder. Jag kommer ihåg den här bilden som vi hade av en brutet kärl i höstas i den här serien som vi hade då om att bli hel igen. Då tänkte jag på den här bilden. När Gud lagar oss, då är det som att han gör kintsugi med oss. Han sätter guld på de här skärvorna, på de här kanterna som är trasiga. Amen. Och så kan man ju också fundera lite grann på varför hade inte Jakob fått det han hade förtjänat. Han hade ljugit hela sitt liv, han hade manipulerat, han hade lurat till sig välsignelsen, förstfödselrätten, allt det som egentligen var han som Gud hade avsett från början. Varför hade inte Gud bara dömt honom där och då? Det finns en ledtråd i, håller på att ramla här. Det finns en ledtråd i varför Gud rörde och höften ur led. Förstår, på den här tiden så var höften en bild av mannens reproduktionsorgan. Och det är en symbolisk bild, en symbolisk handling som handlar om ättens överlevnad. Kommer ni ihåg när Abraham sände sin tjänare för att hitta en fru åt Isak? Vad är det han får tjänaren att göra? Han svär vid hans höft. Samma sak när Jakob får Josef senare i första Mosebok att lova honom att begrava honom i Kanans land eller i Israels land. Han får honom att lova att hålla sin hand under höften. Det är en symbolisk handling som handlar om ättens överlevnad. Anledningen till att Gud rörde höften ur led för att det fanns en ättling till Jakob som fick mer än höften ur led. Som blev bruten, krossad. Som fick allt det dom som Jakob egentligen skulle få. För sin synd, för sina lögner, för sin manipulation. Och det är genom honom som vi får leva. Det är genom honom som vi får en syndernas förlåtelse. Det är genom Jesus Kristus. Det är genom honom som vi får välsignelsen. Det ska ju strax fira nattvard. Så jag tror att det är en väldigt bra bild på det. Att det är genom att hans kropp blir bruten som vi får bli välsignade. När vi brottas med Gud så kommer han inte skada oss. Han kommer göra oss beroende av honom. Men för att fullständiga straffet som egentligen jag förtjänade, som vi förtjänade. Hela den här tyngden som Jakobs mystiske man Gud höll tillbaka, han begränsade sig själv, och när han bara rörde vid honom, bing, som stålmannen bara rör vid en stor sten som bara flyger iväg, då visar han en liten fläck av sin stora kraft. Den kraften lades på Jesus Kristus. Den kraft eller den tyngden lades på honom som inte bara blev bruten, men blev krossad, blev korsfäst för dig och mig. Ska vi be? Tack Jesus för din offerdöd. Tack för ditt ord. Tack för hela ditt ord vittnar om vem du är. Att hela gamla testamentet till nya testamentet ropar ut att du är kung. Att du har gått i döden för oss. Att vi får som svaga, bristfälliga varelser stöttas av dig, bäras av dig, fyllas av dig för att du ska kunna visa hela den här världen det värdefulla som finns hos dig. Den frälsning som finns hos dig, den fantastiska räddning som finns i ditt namn. Tack Jesus. Amen.